Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer är vår följetong, kommunstyrelsens ärendelista. Och med mig så har jag Mats Lindblom, Liberalerna, som sakkunnig och ska redogöra för vad punkterna står för. Välkommen Mats, det är 17 ärenden och vi har en halvtimme på oss. Du får disponera tiden klokt här, säger vi. Första punkten, det är kommundirektörens rapport för kommunstyrelsemötet 27 oktober 2020. Vad säger du?
Jag säger att den här rapporten var väl ganska tunn den här gången, men det kanske inte är så konstigt. Det är bara 3 veckor sedan vi hade förra mötet faktiskt. Men det finns ju ändå ett par saker som kanske är värda att nämna här. En nymodighet i den här rapporten är att Stefan Holmark, vår kommundirektör, han har valt att lista upp alla rättstvister som kommunen är inblandad i. Och det är lite intressant. Kommunen är en stor organisation, så det är klart att det blir lite olika tvister de är inblandade i. Det är faktiskt 15 tvister just nu som involverar både privatpersoner, organisationer och företag. Då. Det är lite intressant att ta del av vilka tvister vi ändå är inblandade i. Och den andra saken jag tänkte nämna, det är väl pandemin då, och det har väl inte undgått någon att läget har försämrats både på global och nationell nivå.
Sticker Tyresö ut på något sätt eller ligger vi någonstans i mitten?
Förmodligen, vi har inte data för Tyresö, men vi har ju data för Stockholmsregionen. Och då mäter man ju på veckobasis olika parametrar. Vi kan se att till exempel att nu är det 85 personer inlagda på sjukhus för covid-19. Det är en ökning med 11 personer sen senaste veckan. Vi kan också titta på hur det ser ut på våra äldreboenden. Hela regionen då, Stockholmsregionen, så finns det 313 stycken äldreboenden. Av dem är det nu 13 som har smitta. Och det är en ökning med 4, så det var 9 liksom förra veckan. Så att, tyvärr ökar det också nu.
Då går jag till tvåan. Månadsrapportering till kommunstyrelsen.
Vi börjar närma oss åt slutet på året här, så de här ekonomiska helårsprognoserna, de blir ju allt mer säkrare nu. Och nu pekar pilen på ett resultat på plus 165 miljoner kronor i år, och det är 109 miljoner kronor över budget. Och det är ett jättebra resultat, även om det faktiskt är lägre än vid förra prognosen.
Ja, då var det 250 skroderade med.
Ja, 207 tror jag sa det faktiskt. Men det fanns en osäkerhet då. Det var en stor engångsintäkt där som riskerade att trilla ut över årsskiftet. Trilla in i 2021. Och det har den gjort nu. Så att, ja, då hamnar pengarna där istället. Så att det är ju ingenting vi har förlorat, men de kommer på nästa år. Så att, det är lite så med de här engångsintäkterna. Att de kan slå lite olika hur det går här. Men när det gäller verksamheterna så är det mer stabilt. Vi går plus 33 miljoner, och det är väl kanske det man egentligen ska titta på nu när det gäller budgeten, hur det går i verksamheterna, för att det är där vi vet liksom om vi har finansierat dem fullt ut eller inte, och vi kan också se effekten av effektiviseringen här. Nu är det svårt att bedöma det, för att coronapandemin här gör att resultaten slår lite upp och ner på en del håll faktiskt, så att det är lite svårbedömt läge.
Kan jag gå till trean? Men du pratar om siffrorna, och i förra programmet, alltså då för 3 veckor sedan som vi gjorde, då skulle man ha någon verksamhet eller vad det var. Ni skulle i alla fall sälja mark, och jag fick en fråga från en bekanting. När det här styret vi har nu tillträdde så hade man en liten, vad får jag kalla, presskonferens. Mm. Och då var ett av huvudnumren att man ondgjorde sig över att den tidigare majoriteten hade sålt mark för att finansiera verksamheten. Och nu gör ni det som ni spottade losker på.
Ja, just de här engångsintäkterna som kan vara markförsäljningar eller exploateringsbidrag eller andra saker. Då, de kommer ju inte. Det är ju inget konstigt att kommunen säljer mark i sig. Det gör vi när vi liksom... Vi har någon kommunal mark som vi låter bygga på, så säljer vi den då till exploatörer, så får vi en intäkt för det. Problemet är ju inte att vi får en intäkt, utan problemet är att vi använder de här pengarna för vår drift, så att säga. Alltså när vi säljer mark, det är ju pengar som vi ska liksom lägga i kassan och kan ha kanske till större investeringar längre fram. Om vi liksom använder upp de pengarna hela tiden. Och det var det som hände under förra mandatperioden. Vi hade så pass taskig ekonomi så att vi behövde de där markförsäljningspengarna för att få det hela att gå runt på sista raden. De pengarna ska ju läggas liksom på toppen av allting och kunna användas för långsiktiga saker. Då. Och det har vi nu. När vi har ett resultat på 165 miljoner så inkluderar det naturligtvis en hel del intäkter från till exempel markförsäljningar. Men de har vi ju kvar då i kommunens kassa. Vi har inte spenderat dem. Skulle vi ha ett nollresultat Och i det ligger en del markförsäljningar. Då har vi använt upp pengarna samma år och det är inte bra. Vi kan ju bara sälja mark en gång liksom.
Skulle man kunna säga det för att prata på böndersvis att ni har sålt lite mark, fått in pengar och ni lägger de pengarna på hög, lite larvigt nu, så att ni kanske kan köpa en markbit som ni är mer sugna på om ett par år, kan man
precis.
Säga så?
Ibland köper vi faktiskt mark. Vi köpte ju det här som folk kallar för kalhygget uppe vid Hedvigslunds trafikplats. De är stora affärer, det kostar oss 68 miljoner. Det är bra att vi kan finansiera det med kanske tidigare markförsäljningar. Det är på det sättet kommunen utvecklas också, att vi använder mark till andra saker än bara har den.
Så det är lite bytt i bytt för att travestera ett tv-program. Då hoppar jag till trean. Den heter Kommunplan 2021 till 2024 med budget för 2021. Kommunplan är väl det vi kallar långtidsbudget en gång i tiden?
Eller? Ja, just det. Enligt den nuvarande processen så ska vi alltid ha en kommunplan som ligger liksom under en fyraårsperiod framåt då. Så nu är det 21 till 24 då som vi pratar om nu. Och så lägger man en mer detaljerad budget för nästkommande år, alltså 2021.
Kan man kalla det de där fyra åren, alltså, eller de tre kommande åren efter 21 som någon slags planeringsbudgetar?
Ja, det kan man göra, för man är inte säker på vilka intäkter vi egentligen kommer att ha där. Va? Det är osäkerheten okay. Ökar ju längre fram man kommer. Men här är ju själva budgetärendet då för nästa år och i handlingarna här så finns ju hela styrets då kompletta budgetförslag med. Det är ju liksom oerhört komplext. Det är ju liksom driftsbudget, det är den här fyraårsplanen, det är mål för kommunen och det är investeringsbudgetar och sådär va. Det går liksom inte att gå igenom det här, men jag kan ju berätta lite om de stora dragen kanske i alla fall i den här budgeten.
Ja, du menar alltså att det finns bara styrets förslag som ligger på kommunstyrelsen och sen har vi då kommunfullmäktige där då oppositionen lägger sin alternativ.
Ja, just det. Alltså de skulle ju kunna lagt fram det redan nu. Det här ärendet har ju tidigare varit ett av våra utskott då, i kommunledningsutskottet. Men det kan vara svårt som oppositionsparti att hinna få fram en budget i tid då. Som det är nu också så kommer varje oppositionsparti, alla fem oppositionspartierna kommer att välja att göra en egen budget. Och det är en ganska stor ansträngning att ta fram en budget. Så att de kommer att få fram det fast inte förrän till själva fullmäktige mötet. Okay. Så det är svårt att jämföra med någonting annat just nu. Men det är ganska unikt att alla lägger en egen budget också. Så vi kommer att ha sex budgetar då, inklusive styrelse att ta ställning till när vi sätter oss på budgetfullmäktige den 19 november.
Du pratade när vi gjorde det här för 3 veckor sedan. Då pratade du om en eventuell skattesänkning.
Ja,
finns det i styrets, eller alltså ni det, som styr, har ni med det ett förslag?
Det finns med här. Jag kan ju ta bara väldigt kort de stora dragen utan att gå in på några detaljer på verksamhetsområdena. Va? Det kan vara intressant för folk att veta hur mycket pengar alltså rattar kommunen runt egentligen varje år också. Har du en känsla för det, Leif, själv? Hur mycket pengar tror du att det rör sig om?
Min chansning är 2 miljarder.
Ja, det var rätt för ett antal år sedan. Men kommunen växer ju sådär och det finns ju en liten inflation också. Så att vi beräknar alltså att summan av alla skatter och intäkter i form av statsbidrag och annat under nästa år, den kommer att vara 2,88 miljarder, alltså 2880 miljoner kronor. Och på det så räknar vi med att kunna göra ett resultat. Tittar man i handlingarna så står det exakt 65,8 miljoner eller 2,3%. Och det är ett överskott då som man ska kunna ha för kommande investeringar och återinvesteringar och sånt. Så att det bör ju ligga på sikt, vi har länge pratat om att det här bör ligga på 2%. På sikt, nu kanske vi säger att det kanske borde ända upp till 3%. Och vi har haft 2 bra år nu, men vi lägger oss nu på 2,3% 2021. Lite andra saker som vi kan nämna då, som vi tycker är väldigt bra här. Och det är det att man brukar göra sådana här uppräkningar på budgeten varje år. Det finns ju ändå löneökningar och lite lätt inflation i samhället då. Så det man gör är att först tittar man över då om det finns några demografiska förändringar. Om det till exempel är väsentligt fler barn som går i skolan eller fler äldre som kommer behöva äldreomsorg nästa år. Och då kompenserar man ju för det rent volymsmässigt då. Och sen lägger man också på en sån här generell uppräkning för att man ska kunna klara av då betala löneökningar eller andra kostnader som ökar. Och den ligger på, i Tyresö skulle jag säga, hela 1,8%. Det täcker kanske ännu inte riktigt den reella kostnaden, men det är betydligt högre än i många andra Stockholmskommuner. Det finns de som har nolluppräkning och därför så blir det liksom ett effektiviseringskrav på verksamheterna redan där på ett par procent. Liksom. Men det har inte vi där. Sen kommer vi då lägga ut, och det är det jag inte kommer igång på detalj nu, vi kommer lägga ut ungefär 100 miljoner kronor i olika satsningar på våra verksamheter, främst kärnverksamheterna då. Och dessutom så har vi precis det du nämnde först, den här skattesänkningen på 20 öre. Och för kommunkassan innebär det att vi avstår då ungefär 25 miljoner kronor som istället stannar i Tyresöbornas plånböcker.
När du säger kärnverksamhet, då kanske vi, jag upplever det som barn- och äldreomsorg plus skola.
Ja, just det. Och även delar av socialtjänsten. Just det. Det finns ingen strikt definition, utan det är väl lite som man väljer att tycka också i partierna. Men vi, i grova drag så är det kärnverksamheten.
Då går vi till fyran.
Det kan vi.
Avveckling av Tyresö Vindkraft AB.
Ja, just det. Som ni kanske vet så äger ju kommunen ett vindkraftverk. Eller, ja, rättare sagt är det faktiskt Tyresö Bostäder som äger ett vindkraftverk nu. Vi förde över det från kommunens ägo till Tyresö Bostäder för ett par år sedan. Tyvärr har det här vindkraftet nu brunnit. Kanske låter konstigt att ett vindkraftverk kan brinna, men det är en turbin som har brunnit. Så det här är ju tveksamt om det ens går att laga här vindkraftverket. Så att nu har man i Tyresö Bostäder och föreslagit att vi tar försäkringspengarna istället och avvecklar den här verksamheten. Man får ut en sorts ersättning här. Och därmed så är liksom vindkraftshistorien slut då, så att vi kommer att ha ett vindkraftsbolag som bara är helt vilande sen. Så att...
Då går jag till femman.
Ja.
Uppdrag om partiell inlösen av ansvarsförbindelse för pensionsskuld. Det där var grekiska.
Ja, det är komplicerat för en ingenjör som mig också, ska jag säga. Men jag har försökt förstå vad det här är för någonting egentligen då. Numera, sen 1998, det är ganska långt tillbaka, då gör man ju så att de pensioner som kommunen ska betala ut till sina medarbetare när de väl passerar 65 eller när de nu går i pension, de avsätter man pengar för löpande. Så att när de väl går i pension, de här medarbetarna, så finns det pengar till det. Det gjorde man inte före 98, utan då var det bara som en skuld på kommunen. Så att man avsatte inga pengar, utan man hoppades på något sätt att man skulle ha pengar till det den dagen personen i fråga gick i pension då. Men man ändrar systemet så att säga. Men den här gamla pensionsskulden då den ställer till lite problem, för att den måste ju betalas varje år för de som råkar gå i pension det året. Och det kan variera ganska kraftigt mellan åren hur många personer det här är. Och det slår ju direkt in på det här resultatet som är så känsligt då. Och då finns det en idé om här nu att vi kanske kan försäkra bort det här så att vi mer får kontroll över hur mycket pengar det här blir varje år. Det skulle bli mer jämn belastning för kommunen. Och så finns det en risk här också för att hur mycket pension man betalar ut, det beror på hur länge en person lever. Det kan man inte veta på förhand då. Så att nu ska kommundirektören titta på det här om man kan få lite jämnare kassaflöde här eller pensionerna ut då. Så det är för att få mer stabilitet i ekonomin helt enkelt.
Ja, då kan man lite grovt säga då så att före 98 så använde, istället för att betala in pensionspremier så att det fanns pengar, så använde man pengar till driften. Ungefär som vi pratade om där, ja, med att sälja mark till driften.
Ja, precis. Det blev en driftskostnad som man måste budgetera för och ha pengar för varje år. Nu finns det ju här också, för nu fonderar vi istället pengar till de som ska gå i pension. Men då betalar man tidigare. Problemet just nu är att vi betalar både för de löpande pensionsavsättningar, men vi har också den här gamla skulden. Så en vacker dag är skulden borta och då blir det lite billigare. Så att säga.
Då går jag till sexan. Redovisning av uppdrag om utredning av hastighetsgräns vid Gudobroleden genom Tyresö kommun.
Just det. Ja, många Tyresöbor känner ju till Gudobroleden förstås, som går genom Trollbäcken och fortsätter ner mot Haninge. Idag så är det väl en hastighet som är 70 på sina håll och sen går det ner även till 50 förbi vissa korsningar och sånt där. Nu har vi lagt fram ett förslag här att faktiskt ensa den här hastighetsbegränsningen så att det kommer bli 50 km på hela sträckan. Och det finns ju en del faktamässiga fördelar finns ju då. Kör man långsammare så ökar trafiksäkerheten och det kan ju vara väsentligt eftersom det här är en så kallad sekundärväg för farligt gods. Det är väl så att om det skulle bli stopp på väg 73 så får man köra genom Trollbäcken istället. Då. Så det är en sak. Och sen har man 50, då får också bussarna prioritet vid hållplatserna. Det vill säga att om man som bilist, då är man skyldig att släppa ut en buss som blinkar vänster vid hållplatsen. Och sen har vi ett annat problem vid Gudobroleden, det är bullret. Och det kommer minska med ungefär 4 decibel, vilket är signifikant då här. Och sen rent allmänt så minskar det också koldioxidutsläppen när man kör saktare då. Sen det lite mer spekulativa här, det är också det att det är ju ganska mycket trafik i på Gudrobleden, speciellt i rusningstrafik då. Och sänker vi hastigheten så kan man ju hoppas att många Haningebor som bor i norra Haninge kanske tycker att det går lite för sakta genom Trollbäcken och istället väljer att köra ut. Om de ska in till stan då, så kan de köra ut via Vega trafikplats, den här nya trafikplatsen vid Vegastaden, och åka ut den vägen. Och då kommer de alltså inte åka genom Trollbäcken, och då skulle det kunna minska köerna faktiskt. Men det får vi se om det blir så. Men vi var inte helt överens om det här. Det fanns partier som tyckte att vi skulle ha det som det var också. Och en del tyckte att vi skulle köra 60 km i timmen också.
Men det handlar ju också om hur vi sköter eller hur vi efterlever de här hastighetsbegränsningarna. Om jag tittar på Bollmoravägen, jag bor ju nära Tyresö centrum. Det är ju ingen som håller hastighetsbegränsningar längre. Så det du rabblar upp, det är ju bara ett önsketänkande.
Jo, alltså jag vet också det där. Alltså, jag kör ju ut Njupkärsvägen också. Där är det 40 idag och det är kanske inte alla bilar som kör 40. Men sänker man hastigheten med 10 km i timmen eller så minskar också bilisternas hastighet lite grann. Även om de inte följer skyltarna exakt så drar ändå ner genomsnittshastigheten. Det är ju helt klart. Så att,
Okej,
det är en annan fråga. Varför kör vi inte enligt skyltarnas hastighetsbestämmelse? Det är liksom en generell grej.
Då går jag till sjuan. Yttrande till förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning avseende kommunstyrelsens beslut om antagande av detaljplan för Apelvägen.
Bakgrunden här är det att vi tog ett antagande beslut för den här detaljplanen så tidigt som i september 2018. Och så blev den överklagad i flera instanser och mot mångas förmodan här så gick ju det här överklagandet igenom. Så att i maj i år så fick vi reda på att det här beslutet som fattades 2018 var ogiltigt. Så då måste man alltså göra om processen på något sätt här. Och då landar det i att, jag tror vi pratade om det på något, det var nog förra mötet faktiskt, när detaljplanen var uppe för antagande igen då. Och då var det en ganska spännande votering i kommunstyrelsen som till slut Anita Mattsson och Socialdemokraternas förslag vann med minsta möjliga majoritet. Som sa det att man skulle anta den här detaljplanen med en viss justering på våningshöjden med byggnaderna närmast Tyresvägen. Nu har vi, efter det beslutet då fattades på förra kommunstyrelsen, så har en grupp medborgare och en samfällighetsförening då har överklagat det här till förvaltningsrätten. För de anser att det här beslutet inte har skett helt enligt kommunallagen. Då. Så att nu ligger det här på förvaltningsrättens bord. Och då har förvaltningsrätten har ju begärt att få in så att säga, kommentarer eller yttrande som det heter då, från Tyresö kommun. Och det här är komplicerat juridiskt. Definitivt är det så. Det ser man bara av det här yttrandet som vår kommunala förvaltning då har tagit fram. Det är på 6 sidor. Och det är ganska svårbedömt. Det är många aspekter på det här. Det är ganska omfattande sån här laglighetsprövning. Då. Så att då ville man att kommunstyrelsen skulle titta på det här också innan man skickade in det här. Och ja, det till slut så blev det så att kommunstyrelsen antog det här yttrandet och kommer skicka in det till förvaltningsrätten. Men det här tyckte ju faktiskt partierna lite olika om också. Det som är komplicerat här, det är ju liksom det att man som liksom förtroendevald politiker ska försöka sätta sig in i rätt så komplexa juridiska frågetecken. Och jag personligen tycker att man inte har möjlighet till det. Jag har inte den kompetensen helt enkelt. Så är det.
Då går jag till åttan. Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna.
Jag kan inte säga att jag är detaljinsatt där, men det finns en överenskommelse här som är framtagen av den här organisationen Storstockholm som då föreslår att kommunerna ska anta var och en då den här överenskommelsen för samverkan. Det är inga konstigheter med det, utan det här kommer då att rulla igenom i varje kommun kan jag tänka mig. Det ska ju gälla från 1 januari 2021.
Nian. Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden.
Ja, det är ganska administrativt det här, mer formalia. Vi har den här GDPR som trädde i kraft för ett par år sedan, alltså dataskyddsförordningen som är, ja, det är en EU-lagstiftning här. Och då måste man ha en utpekad person som är dataskyddssamordnare i kommunen. Och varje gång det byts en sån person, då måste du ta ett kommunstyrelsebeslut på det. Och nu är det en kille som heter Stefan Wallin som föreslås bli dataskyddsombud, och det vi beslutade också i tisdags.
Det där GDPR var väl det som, eller är väl det som handlar om vilka personuppgifter man får ha lagrade i sina datorer?
Bland annat det, precis, ja, det är liksom huvudsyftet med det här. Och det måste ju kommunen följa, och då ska man ha en person som är ansvarig för det.
Tian, redovisning av partistöd för år 2019 samt partistöd för år 2021.
Partistöd, det är det som gör att vi partier går runt, kan jag säga. Det får vi från kommunen då. Och motprestationen för att vi ska få de här pengarna, det är att vi faktiskt redovisar vad vi använder dem till. Så att systemet är så här att ska man få något partistöd utbetalt för 2021, då måste man ha redovisat vad man gjorde för de där pengarna förra året, alltså 2019.
Och då kan man säga lite kortfattat att ni får ägna er åt, alltså er egen verksamhet, och sen Jippon i Tyresö som handlar om demokrati. Man får inte stödja någon afrikansk befrielserörelse med de här pengarna.
Nej, det funkar inte. Det står så här att pengarna får endast användas för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Så att det finns säkert lite tolkningsvarianter på det, men det kanske är intressant att veta hur mycket pengar det rör sig om också här. Man får ju ett belopp här som är proportionellt mot hur många mandat man har i fullmäktige. Alla partier får 3 så kallade prisbasbelopp per år. Och det här prisbasbeloppet är på 47 000 ungefär nu för år. Så att alla får en grundplåt på knappt 140 000 ungefär. Sen får man ytterligare 47 000 per mandat. Och det gör ju till exempel att det minsta partiet i fullmäktige, Kristdemokraterna, de skramlar ihop ungefär 236 000 om året. Vi som är lite medelstora med 5 mandat, vi får 378 000 i Liberalerna. Alltså. Men största partiet, Socialdemokraterna, de får hela 851 000 kronor. Så att det, någonstans där har vi att röra oss med då, varje år. Och det är allt det här ska ju gå då till vår verksamhet, lokalkostnader, konferenser, utbildningar, och sen när det är val så sparar vi undan lite pengar och klämmer upp lite checka affischer och delar ut extra mycket material i brevlådorna och syns lite extra på sociala medier och sådär. Så att det är väl det pengarna går till egentligen.
Då går jag till 11. Beslut om upphörande av obligatoriska utskrifter från W3D3. Det var ännu värre grekiska.
Fråga mig inte vad den där förkortningen står för, jag faller ut snett. Nej, men det finns ett digitalt ärendehanteringssystem i kommunen. Alltså där man lagrar dokument och lite extra funktioner också för att kunna hantera de möten vi har och sådär. Så det här är som ett digitalt dokumentarkiv, kan man säga. Och tidigare har man hela tiden då från det här systemet skrivit ut pappershandlingar och lagt i något arkivskåp då. Och så har man också, i den mån man har fått in pappershandlingar, så har man skannat in dem men även sparat de här fysiskt. Och nu, det är 2021 nu, så att det är kanske hög tid att runda av den här pappershanteringen. Så att numera så kommer man bara spara fysiska papper om det är absolut nödvändigt, utan allting kommer att lagras digitalt istället. Då behöver man inte skriva ut någonting heller, och så sparar man massa papper och så. Kostnader också.
Men du, ni, för att vara lite raljant här, ni får ju en hel del pengar för att sköta demokratiarbetet här i kommunen, de politiska partierna. Ja. Då måste man väl ha alltså ärendebeskrivningar som folk kan förstå. Den som vill följa den här, du ser ut.
Ja, jag suckar lite, men det då finns det ju ett bra motiv för oss att göra det här programmet, eller hur? Så att vi tolka det här också.
Ja.
Ja, men det är en balans där mellan. Det ska vara förståeligt, sen ska det vara helt stringent och väldefinierat exakt vilka beslut vi fattar. Så att, ja, det är svårt. Det går säkert att förbättra här lite, men är man inne i svängen så lär man sig det här efter en stund faktiskt. Men det är lite tröskel till det här faktiskt.
Det var mer ur demokratisynpunkt. Ja. Nu hoppar vi till 12. Svar på motion om att inrätta en tjänst som arbetar med seniorer i förebyggandet mot fallskador.
Ja, just det. Det här är en motion från Centerpartiet. Och de tycker att vi ska ha en speciell tjänst då för att kunna stötta det här arbetet med att förebygga fallskador. Fallskador är ganska besvärligt. Det är många äldre som ramlar och slår sig och får skador som kanske inte är jättemärkvärdiga i unga år, men som är svårläkta när man är äldre. Den här motionen ansågs besvarad då av kommunstyrelsen. Man tycker ju då från förvaltningens sida att det här jobbet så kan man göra ändå utan att behöva inrätta en ny tjänst egentligen. Men samtidigt har man tagit till så att man kan arbeta lite mer förebyggande i fortsättningen.
13. Svar på motion om djur i äldreomsorgen.
Även det här är en motion från Centerpartiet och som de säger då, alltså de vill titta på om man kan ha djur på äldreboenden i större omfattning. Och det vet vi att det är ganska bra på olika sätt med det här med djur för äldre människor. Men det finns en hel del problem också med det här. Alltså allergin är utbredd i samhället, va? Och det är överkänslighet på olika sätt. Och djur kan sprida smitta och sen finns det folk som är rädda för djur, hundar till exempel. Och sen finns det en massa andra säkerhetsaspekter för personalen och besökare. Och så här. Men det är ändå väldigt positivt med djur. Och det finns ett boende i kommunen då, Villa Basilica, som har liksom en tydlig sån här djurprofil. Så det skulle ju kunna gå kanske att stimulera det här och se om det finns fler äldreboenden som kan ha samma profilering kanske. Men även den här motionen har också besvarad.
När du säger besvarad, då har man verkligen fått ett ja eller nej, utan nej, man tittar vidare lite på frågan, ser vad man kan göra.
Man tittar vidare, men det är också så att det är väldigt bra med de här motionerna, för att det finns, även om man inte så att säga, direkt bifaller en motion, för att det kan finnas, ja, dels så kanske inte en majoritet håller med, va, den motionsställaren, men så kanske inte är genomförbart i sin helhet. Det kan ändå finnas delar som man tar till sig på, va? Och det är bra för att man belyser de här frågeställningarna med de här motionerna. Och då får man lite fokus på frågan. Så det är bra.
14. Svar på motion om att upphöra med engångsartiklar av plast.
Ja, just det. Det är Centerpartiet igen här. De har skrivit många motioner här. Ja, man vill att man ska upphöra med all användning av engångsartiklar av plast i kommunen. Det här är också någonting som är på gång. Det finns ett nytt sånt där EU-direktiv som kräver tredje kraft nästa år. Som då gör att mycket av såna här engångsartiklar plast faktiskt kommer försvinna och helt fasas ut då. Men man kan inte ta bort alla engångsartiklar. Speciellt inom vården så finns det ju väldigt mycket engångsartiklar av plast som kommer att behövas även i fortsättningen. Så det här var väl kanske lite mer öppna dörrar man slog in. För det här kommer ändå hända på grund av EU-direktiv om inte annat.
Då går vi till 15. Svar på motion om bullerminskande åtgärder av omgivningsbuller.
Även den här fjärde motionen är från Centerpartiet. Man vill ha då en kartläggning här av bullernivåer geografiskt över alla kommundelar då, och sen titta på vilka åtgärder man kan göra då för att dämpa buller där det behövs då. Det här är också redan på gång. Det kanske har varit svårare att veta om då för Centerpartiet. Men det finns ett förslag till åtgärdsplan faktiskt för vägtrafikbuller i befintlig miljö. Den togs fram 2019. Det finns ännu inget budgetmedel för det här, utan det är någonting som vi kan förvänta oss kanske att läggs in i nästa gång vi fattar budgetbeslut i juni 2021. Då. För den här åtgärdsplanen är fortfarande inte fastställd. Det kommer att ske här kanske under första kvartalet nästa år. Någonting. Så det finns anledning att återkomma till det här.
Då går vi till formalia. Punkt 16. Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen. Varför jag säger formalia, det är väl det här, det är någon som har fått ärenden på, alltså tillåtelse att fatta beslut i vissa ärenden, och då är det på just delegation.
Precis, och här brukar det nästan alltid vara formalia, men här faktiskt finns det en sak att nämna här, för under den här punkten så redovisas ett så kallat ordförandebeslut som då kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson har tagit om. Och det är att fortsätta med de här stödåtgärderna till företagen med anledning av covid-19. Det vill säga kommunen gör det vi kan här, vi liksom ger längre betalningstider, vi ger anstånd för olika kostnader och tidsfrister och sådär, så att vi på något sätt i den mån vi kan underlätta för företagen som har någon sorts affärsrelation till kommunen. Och det här var ett beslut som vi tog förut den 31 mars, men nu behöver det förnyas. Då visste ju inte då hur länge pandemin skulle hålla på, så att det här kommer nog kanske kunna förlängas en gång till när vi kommer in till våren här. Vi får väl se.
Får jag då fråga bara så här, vi pratade budget tidigare och resultat och sådana här saker. Om man då förskjuter betalningar, alltså man får anstånd med betalningarna, påverkar det årets resultat eller blir det en skuld över årsskiftet så att ja, det blir ingen resultatpåverkan?
Jo, i någon mening gör det väl det, men det här är alltså stor, det här är väl, för kommunen är det här väldigt lite pengar, men för ett litet företag så kan det ju vara betydande, speciellt nu om man befinner sig i ett kritiskt läge. Va? Så att tids nog, det är inte så att vi efterskänker pengar, utan vi får in pengarna lite senare och det kan kommunen gott bidra med faktiskt.
Då tar vi sista punkten. Kommunstyrelsens meddelanden 27 oktober 2020.
Det var inte jättemånga där, men jag brukar lyfta upp någonting. Så att, bland annat så fanns det ett styrelsemötesprotokoll från Tyresö Bostäder. Det kan man ju titta hur sådana ser ut då. Men en punkt på det här protokollet som jag tyckte var behjärtansvärd, det var det att man har haft en lokal på 200 kvadratmeter i bottenplan på Graningsringen. Som man nu inser att vi inte har så stor nytta av, utan då gör man om den till 4 stycken ungdomslägenheter. Och det är ju fint, då får vi alltså 4 bostäder till för ungdomar i kommunen.
Finns någon klar definition vad en ungdomsbostad är för någonting?
Det är väl, ja, jag vet faktiskt.
Eller är det en vanlig lägenhet? Eller en
det är en mindre lägenhet som man då kanske riktar till ungdomar som står i kön, kan jag tänka mig.
Så det är lite enklare standard eller så?
Det kan vara enklare standard, kan vara kanske kokvrå till försök, och det är säkert bara enrummare det här. Det kan gärna inte bli mer om det ska vara 4 lägenheter av de här 200.
Okay.
Så att, men det är ja, ungdomslägenheter. Så 4 ungdomar där kunde flytta in där inom viss tid där.
Då, Mats, kan jag konstatera att vi klarade av vår halvtimme. Mm. Så jag ber att få tacka dig för alla kloka svar jag har fått på de här ärendena. Och vi hörs om en månad igen, ungefär. Ha det bra. Mm. Hej med Mats. Ni har hört Mats Lindblom redogöra för ärendena som var på kommunstyrelsens möte den 27 oktober 2020. Tack för att ni lyssnade. Vi återkommer.